öronen nu, för nu kommer mitt vårskrik.
Hejsan och hjärtligt välkomna tillbaka till Skrikpodden. Med mig är min Flisbäck.
Och med mig, Joakim Lidén.
Fem.
Fem. Vad är fem?
Har du inte sett
från Vintergatan?
Nej, nej. Ja, femman. Fem, fem. Mm. Nej, det är från en... de... skrapa lotter och så är det en tjej som inte kan skanska.
Ja, just det.
Ja. Får alltid det på hjärnan. Fem. Ja, nu varför fem? Jag. Fem. Ja, fem. Ja, fem.
Hur som helst.
Välkommen. Det här är en podd. Det här är en podd vi inte... Det här är inte en podd där vi pratar om femmor. Nej. I olika slag. Utan det här är en podd där vi svarar på lyssnarfrågor.
Nej, det är inte heller. Det är inte heller en fel podd. Så mycket intro du måste hålla reda på.
Jag vet, jag har så många olika. Jocke.
Ja.
Hur känns det att vara tillbaks nu?
Nej, men det känns bra. Att man kunna få sova på nätterna och sådär. Och inte bli liksom helt knäckt hela tiden. Alltså man får inte så mycket sömn, men man får ju lite sömn. Och det gör ju rätt stor skillnad. Så nu orkar man faktiskt hålla på podda. Själv då? Hur går småbarnslivet?
Jo, det går bra. Hon vaknar ju, men jag är ju en ganska tung sleeper, så att det är Mimmi som har hand om den delen. Så jag
Vad skönt.
Jag får faktiskt sova på nätterna.
Snyggt.
Men det är också för att hon är ju mammaledig och jag går ju i skolan också, så att och lite sånt. Jag är ju the bread maker just nu, vilket känns konstigt för jag har
studiebidraget.
Ja, precis. Jag är studiebidrag. Eller studielån. Ja, det där får man säga som en investering, som man säger. Har det hänt någonting annat? Är det någon musik på? Alltså så här, vet jag såg en grej förresten.
Berätta.
Avenged Sevenfold ska spela i Köpenhamn.
De ska, jaha. Alltså jag lyssnade inte på Avenged Sevenfold, men trevligt.
Nej, då, ja. Ska vi byta?
Ja, för det är bara någonting i Stockholm som ska spela, så jag kommer inte ihåg.
Exakt.
Alltså jag vill ju se BMT och Bad Omens, hade inte varit helt fel, om jag får vara ärlig. På Stockholm Fields.
Ja, jag har ju biljetter.
Ja, det har du också. Så det är det negativa med att bo här. Det är, i Malmö. Att det är inte så mycket bra. Alltså nu under sommaren är ju liksom allting bra i Stockholm. Men hur som helst. Alltså man tänker, annars är det så här musikaliskt. Skiva som har släppt som jag tycker var väldigt bra. The Ghost Inside har släppt en ny skiva. Det är lite mjukare. Det känns lite som att de har gått från det här melodisk hardcore till verkligen så här, får man säga, melodisk metalcore till och med. Knappt metalcore. Men det är ju en trevlig skiva.
De försöker hitta sin... de försöker hitta att folk... gemene man ska gilla det mer. Kanske.
Jag tror det. Det känns lite som att de börjar gå lite mer mainstream. Men jag tycker faktiskt skivan är bra. Så det är ett bra... Det är ett mitt lilla tips. Om ni letar efter ny skiva som ni lyssnar på. The Ghost Inside. Mycket bra skiva.
Ja. Jag känner att vi har ju så mycket på gång hela tiden, så vi hinner ju aldrig göra våra recensioner och så längre. Men jag känner att vi får fan dra av ett sånt avsnitt snart. Men kanske hålla oss mer till svenska akter.
Jag tror det också. Det är för mycket annars.
Ja.
Vi måste promota dem, vårt lokala, stöd de lokala banden.
Ja, men så är det. Vi startade den här podden för att främja, jag vet att vi har sagt det någon gång, för att främja och shed light on the Swedish scene på något sätt sånt. Jag vet inte riktigt hur vi formulerade det, men det var något.
Det lät säkert mycket mer catchy.
Ja, det gjorde nog det.
Yeah.
Och då ska man ju också så här shed light on saker som händer i Stockholm, eller i Stockholm, i Sverige. Vi är i Helltown 20 juli. Och som vi ser fram emot väldigt mycket.
Ja, vi ska båda gå.
Vi kommer vara där i alla fall. Ja, exakt. Och dela hotellrum.
Ja.
Helt sjukt.
Mysigt.
Men den, ja, det har vi gjort förr, så att inget konstigt. Det var ett tag sedan dock. Men den 29 juni, Jocke. Då händer det grejer i Stockholm. Kollektivet Livet. High Five Summer Party. Inte Summerfest, men High Five Summer Party. Så ja, då undrar du säkert vad det är.
Ja, men det gör jag. Berätta.
Och, ja, nej, men det är ju 8 band. Två scener. De har ju haft den här emo-klubben, Stockholm emo-klubben, som Maja har anordnat från High Five. Och nu är det här en slags förlängning på det, för att det kommer vara på en så här terrass och sånt. Av något slag. Kollektiv, alltså så här, jag gissar på att det är två. Ja, men jag är inte helt säker på det här.
Alltså, jag har ju inte varit på Kollektivet Livet. Men den lokalen, alltså när jag var där sist, då gick det färdig därifrån. Det var liksom sista gången jag var där.
Då åkte du till Finland.
Jag kommer inte ihåg exakt var jag åkte, men det måste det ha varit, ja.
Ja, men nu är det andra tider.
Det är emo som gäller där.
Och exakt. Precis. De har inte gått ut med några banden, men det kommer. De hade en Blind Bird som är slutsåld dock. Så det kommer väl en Early Bird snart, antar jag.
Kul.
Om man köper. Ja, väldigt kul. Jag har köpt Blind Bird redan, så att det var kul. Och, men vi ska inte prata mer om saker som ska hända. Vi ska prata om saker som har hänt.
Ja. Vad, i det här avsnittet till och med. Vad som kommer komma.
Ja, exakt. Vad som komma skall. Mm. Idag så pratar vi med vår första producent, kan man säga. Eller hur?
Ja, eller heltidsproducent i alla fall.
Ja, alla är väl, många i den här genren är ju... Lite så.
Ja, precis. Alltså, vi har ändå pratat med Max från Awake the Dreamer som också är producent. Men framförallt är han känd från Awake the Dreamer. Så att det är väl några sådana.
Ja, exakt. Och Filip är väl också, Filip Strand.
Är
väl,
ja, han är typ också.
Han är i alla fall låtskrivare. Jag vet inte hur mycket producent han är. Men ja. Men man får ju det bästa av alla världar, och det är det vi vill, och idag så ska vi på förekommande anledning då prata med Robert Kukla.
Mm. Han heter så.
Han heter så. Och ni kommer få reda på varför han heter så. Varför han heter så. Ja, så vi ska väl inte hålla er på sträckbänken längre, utan här får ni helt enkelt våran pratstund vi hade. En väldigt trevlig pratstund med Robert Kukla. Hej och välkommen till Skrikpodden, Robert Kukla. Kukla? Hur uttalar man det?
Kuken.
Det leder mig
till lättast för
min första fråga
för svenska
faktiskt.
Då.
Ja. Nej, men Rasmus från Leading Light ville att jag skulle fråga dig, hur känns det att vara kuken med hela Metagross Sverige? Så vi kan ju lite gärna ställa den frågan direkt. Jag tyckte att den var lite omogen, men han är ju lite omogen också.
Ja, men Rasmus är bäst. Nej, men det blir när jag flyttade till Sverige, så flyttade jag alla mina grejer från min gamla studio till min nya i Göteborg. Och gubben som, alltså UPS-snubben som levererade dem. Mm. Han bara, ja, här har du grejer, Robert Kukla. Jag bara, oh fuck, this is gonna be a problem. Ja, men du vet, du kan ändra det för 300 spänn eller något sånt. Det var jättebilligt att ändra det hos Skatteverket.
Ja, hos Skatteverket.
Ja, jag bara, ja, jag ska tänka på det. Och så alla borgare känner igen mig som kuken i metalbranschen.
Mm. Jag bara, men det är lika gör det.
Ja, Mr. Kuk, exakt. Jag bara, men det är lika bra att köra på det. För du vet, man kommer inte ihåg kanske Rob eller Robert, men kuken är, du vet, kuksnibbär. Det går alltid hem, liksom. Så det, du kan säga till Rasmus, det känns mäktigt.
Jag tänkte säga, han kommer ju höra det här, men det kommer han säkert inte göra, för han lyssnar väl inte på den här podden. Han har så mycket annat. Han är för känd för det.
Right, och han är stor fisk i en stor sjö där i Stockholm.
Nu är han det, absolut. Men Robert, du kan väl berätta lite vem du är och vart du kommer ifrån.
Lite så. Ja, men lite snabbt då. Mitt namn är Robert Kukla. Mm. Och mina föräldrar från Tjeckien, det är därför jag har den konstiga efternamn. Ja. Som är fortfarande konstigt på tjeckiska. Cocoon på tjeckiska, liksom. Kukla. Så det blir inte bättre på morspråket heller.
Nej.
Men mina föräldrar flyttade från Tjeckien till Kanada. Jag föddes där. Ville spela musik. Älskade metalmusik framför allt. Och först och främst svenska band och svenska producenter. Det kändes som nästan alla bra band var ju alltingen svenskar eller jobbade med svenska producenter förr eller senare. Så jag tänkte, fan, om jag ska jobba med musik så ska det vara i Sverige. Mm. Och så började jag jobba som elektriker i Kanada för att samla ihop lite pengar. Började en studio och sen flyttade jag när jag var 23 till Göteborg då. Mm. Både där på en liten studio utanför Göteborg som heter Studio Haga. Med en snubbe som heter Christian Svedin. Eventuellt flyttade jag in till Studio Fredman. Och det är där jag driver mitt egna studio. Nu bredvid Fredrik då. Mm. I samma, vad ska man säga, samma byggnad. Vi delar live-rummet liksom. Mm. Och jag har en annan kontrollrum och den heter Obsidian Recording då.
Mm. Okej. Okay.
And that's my life story, man.
Och det var det. Yeah. Yeah. Tack det var för det. Att du kom.
Ja, yeah. Jag tänkte också när vi ändå är inne på ditt namn. Du vet vad som händer nu om man googlar Robert Kukla. Vad får man upp då för någonting?
Jag tror det är någon tysk som man får det. Det är någon företag, tror jag.
Det är ett jättestort tyskt företag. Visste inte dina föräldrar om det? Det
fanns inte Google då.
God damn. Ja. Det är så. Nu är jag på skrikpodden för att bli mer känd än det här företaget. Mm. Så vi får jobba hårt här nu.
Ja,
ja, det vi jobba så, lite.
Det kommer vi få jobba länge, kan jag säga. Men absolut. Vi ska jobba på det och på att jobba på det.
Så länge jag kommer andra så blir det okej. Okay. Så jag ligger någonstans där, för jag är ingenstans.
Du får inte dämpa din son till Robert sen i alla fall.
Nej, det får du inte.
Nej, inte ens Kukla. Det är inte tillåtet från flickvännen här.
Nej, okej.
Okay. Tänk att jag heter Kukla när man är 7 år gammal i skolan i Sverige.
Det är tufft.
Ja, det går inte.
Ja. Nej, men när vi ändå är inne på att du berättade att du lyssnar på metal. Vilka musik lyssnade du på mest när du växte upp? Vilka band?
Det var nog Arch Enemy. Och Opeth var nog den största för mig. Mm. Mikael Åkerfeldt. Och då var det förstås Catatonia och Bloodbath. Och allt deras roots. Du vet, Grave och Morbid Angel. Och,
ja.
Eller gick långt bak. Så var det också amerikanska band, typ Killswitch Engage, Lamb of God, finska som Children of Bodom också förstås.
Nice.
Fan, Scar Symmetry från Stockholm, från Skövde tror jag, men svenska ändå.
Mm. Mm.
Och ja, fan, nästan allt som var stort då, kan man säga.
Det skulle vara skrikigt, det var det enda som var liksom.
Exakt. Jag tänkte på det här om dagen. Om det hade rensång fram tills jag var 17-18, förutom Opel, så gick det inte. Det var inte tillåtet liksom.
Nej.
Det var inte okej.
För oss hade det varit tvärtom. Så när vi var yngre så var vi så här, åh nej, vad är det här?
Jaha.
Och, nej, och nu så har vi börjat acceptera det. Och mer så här, kan vi lyssna på deathcore ibland, kanske.
Okej, okay. Så ni kommer late to the party liksom.
Ja, men det var man.
Jag känner mig hemma när jag hör Lorna Shore nu.
Ja.
Men det gör vi också.
Men de börjar bli lite mjuka. Ja, jag älskar Lorna Shore, ja. Men nu börjar de bli lite mjuka där.
Men det är då de liksom, det är då vi börjar gilla dem mer också. De kanske lockar en, alltså jag och Jocke, kanske lockar en större massan, tänker man, med, när de blir lite mjukare.
Ja visst, men jag kommer ihåg första gången jag hörde Skrik då var jag fan 10 år gammal kanske, då var det Behemoth.
Mm.
Alltså underground, långt innan, ja exakt, långt innan Evangelion. Det måste ha varit kanske Demigod eller ännu tidigare. Och så tänkte jag, vad fan är det här för skräp? Liksom, this is the scariest shit I've ever heard. Men det var inte till Arch Enemy, tror jag, Nemesis. När hon började growla, jag bara, fan, det här är någonting annat. Alltså. Ja, jag minns den stunden fortfarande. När jag satt i bilen och hörde den låten, det var någonting annat. Och förstås Mike Amott på gitarr och fan.
Hela alltså jag blir alltid så fascinerad över folk som när de var 10 lyssnade på så här, ja men som du då lyssnade så här, bara, oh, Behemoth. När jag var 10 så lyssnade jag på The Backstreet Boys.
Ja, nej, jag med. Jag klarade inte av Behemoth. För mig var det NSYNC och Backstreet Boys och, mm. och sen var det Linkin Park då var jag lite äldre.
De kom när jag var 11 någon gång, tror jag.
Ja.
Så att det var ett av de banden jag verkligen gillade. Så att, där är jag med dig.
Ja, absolut. Nej, jag började lyssna på Hybrid Theory. Och sen var det sån stor hype på Meteora.
Mm.
Jag kommer ihåg när den plattan släpptes. Det var någonting helt annat. På MTV, du vet, skriksång. Och du vet.
Ja. Ja, så här, man samlades runt den skivan och lyssnade. Var inte det märkligt?
Jo. Ja. Och videos, du vet. Yeah. På YouTube, bara sitta med vänner och kolla på music videos liksom.
Och det finns en meme med den här att så här, när de gjorde encore, att för en stund så kom alla rockers och hiphoppare gick ihop.
Ja, men det är kanske därför det blir sån stor platta. Det är insane, ja. Även om man kollar idag, alltså på Spotify, det är insane plays, den är fortfarande stark liksom.
Ja. Och det är fortfarande ett av de mest intressanta banden som vi haft, tycker jag. Linkin Park.
Ja, håller med.
För du är ju musiker också, eller hur?
Ja, jag försöker spela gitarr.
Ja, du gör det. Har du något favoritmärke när det kommer till gitarr? Vad ska det vara? Jag tänker att du kanske är lite picky.
Nej, för jag är inte tillräckligt bra att vara picky när det gäller gitarrer.
Nej.
De ska låta bra. Om de spelar bra, det är lite skitsamma för mig. Det ska inte vara någon jättefin Ormsby eller vad som helst. För jag kommer inte märka det liksom.
Nej.
Men ljudet kommer jag märka. Mm. Och det beror oftast på vilka pickups liksom.
Ja, exakt.
Om det är bra resonans och sustain till gitarren, då går det hem liksom.
Mm.
Då blir det oftast någonting från ESP. Eller LTD från dem också.
Mm.
För de har oftast EMG 81s eller de Fishman Fluence, Stephen Carpenter Signatures, allt det där är jättebra.
Mm.
Ja.
Man har ju pedalerna, vad ska man med? Det har du mycket. Hur bra kan
det är ändå intressant när man får en producent som bara, ljudet bara. Det jag skiter i hur de är att spela på.
Men jag fattar, när jag typ spelar in kanske en solo-gitarrist och de ska ha en solo eller något sånt, det är bättre att de gör det på deras egna gitarr liksom.
Mm,
för den har en viss respons och action och allt det där som de behöver. Och när man tar upp en riktig fin gitarr, då fattar man det här. Man ska spela snabbt på det här liksom.
Mm.
Inte på min då. Min största strängarna är maxad, du vet.
Hur många strängar är det? Så här, 9 strängar? Eller
nej, jag ska köpa en 8 strängar snart, tror jag. Då kommer det bli någon ESP.
Så här riktigt tjocka också, typ pianotrådar eller någonting.
Ja, exakt. Det är bara sexsträngad, inte ens baritone scale, och så har den 68 nu. Okay. Vilket är lite crazy, men max på den tror jag är 70. 72 fick, den gick inte igenom. Liksom.
Det gick inte igenom. Ja, jag kan ju säga att jag spelade med väldigt mycket tunnare strängar när jag spelade action rock i alla fall. Då skulle man inte ha så tjocka strängar.
Men det är så nice. Det är så nice att mixa såna låtar också. Du vet, ja. Like standard tuning. Mm. Det saknar jag ibland. Mm. För just nu häromdagen har Dreamweaver spelat klart deras platta, deras kommande platta. Mm. Och de kör typ D, ibland C liksom. Mm. Man hör direkt på basen och gitarrerna att det bara sitter som det ska.
Ja, det är ju inte
det
så.
Det är inte drop D, vad är det för någonting? Går det ens?
Ja, exakt.
Men det är ju inte ens, alltså jag tänker, det är ju inte ens så mycket. Men jag tänker, vissa band har ju liksom drop A. Typ.
Ja, exakt. Ja, jag brukar köra A, exakt.
Ja. Men, och vissa går ännu och
det,
lägre liksom.
Ja, det är typ light. Det är lightweight, ja, för idag liksom. Du ska ha 8 strängar double D liksom, double drop D. Då når du någonting bra liksom.
Ja. Jag har aldrig förstått mig på det.
Jag som inte är musiker, inte riktigt, jag vet vad drop D är, men sen blir jag lite osäker på vad resten av skadorna faktiskt gör. Men
det blir slappare ju mer du droppar.
Ja, okay. Men det är många sådana här thal bands då som, ja, kör double D, så det blir typ en drop D-gitarr fast en oktav lägre.
Ja.
Fast det är fortfarande en gitarr.
Mm. Och hur går det ens ihop? De måste ju hänga liksom strängarna.
Jag tror den typen av musiken, den typen av musiken är mer fokuserad på rhythm liksom.
Ja, tror du skulle säga image.
Ja, men det är ju alla utan tvekan.
Det är en image, men att efter, droppa så lågt som möjligt, tänker jag.
Ja, och droppa gitarren så lågt som möjligt också. Ja.
Surr. Jag fick lära mig idag att giraffer, de har liksom ett lågt hummande ljud. Jag tänker mig att så låter liksom.
så blir basen faktiskt. För om du tar men om du tar basen, om du stämmer till dubbel D på gitarren, så droppar du basen till dubbel D. Den grundtonen hörs inte ens. För våra öron slutar jobba efter 20 hertz. Mm. Och jag tror E, alltså dubbel E, en oktav på en bas då. Mm. Den är typ 24 hertz eller 25.
Strax.
Ja, så dubbel D är väl, måste vara 23 eller 22 eller någonting.
Herregud.
Du, som producent, är det jobbigt att jobba med det?
Ja, det, alltså basen blir bara sub liksom. Det blir mest övertoner.
Ja, ja.
Så, grundtonen finns inte.
Nej.
Ja, det är därför med sugar, de stämmer en bas till samma oktaven som gitarrerna.
Yeah.
Mm. Så den ändå hörs typ.
Mm. Jag förstår.
Ja, det är ändå metal. Vem bryr sig om basen då?
Exakt. Ska chug chug.
Ja, exakt.
Men när vi ändå är inne på producent eller produktion, även, och Studio Fredman är ändå liksom kanske Sveriges mest kända. De känner mest kända producenten, den mest kända studion i alla fall. I alla fall inom metalvärlden. Jo. Hur hamnade du där?
Det var lite av en slump. I början så var det, jag jobbade på Studio Haga och kände jag, nej men jag borde fan göra mina egna mixar. För det var lite så att jag hade en deal med snubben där, han skulle mixa. Men banden gillade mina demomixar bättre än slutmixarna de fick från honom. Mm. Så jag pratade med honom och till slut bestämde mig att jag måste driva min egen studio. Eller bara hitta någon annan ställe. Mm. Helst i stan, för jag också pendlade till Kina där den studion var. Mm. Vilket tog en timme varje gång.
Kina, det är väl fan i Halland nästan.
Vad heter det? Marks kommun heter det.
Ja, Marks.
Ja, Skena typ.
Det är en bit.
Det är bra bit.
Ja, i gamla studier för det, men var det Skena faktiskt.
Jaha.
ett tag, där de spelade Demi Borgir och några andra band. Men då sökte jag en studio i Göteborg, och samtidigt sökte Henrik Udd en ny studio också. Mm. För han kände också, han ville flytta ut från Fredman och bo i sitt eget. Så vi skulle ha en studio tillsammans, och så letade vi runt lite, och han hittade en bra ställe i Surte. Och så när jag pratade med honom så sa han, ja men Fredrik kanske behöver någon hos sig. För just nu är live-rummet ganska stort, och vi använder inte hela live-rummet. Vi delar den med sådana bookhyllor. Och jag sitter bara på andra sidan av de här bookhyllorna med en dator och gör editering och allting. Och så måste jag gå ut när de spelar in trummorna och så, förstås. Men kanske du kan hjälpa honom bygga ett rum där. För han har snackat om det ganska länge. Så jag pratade med Fredrik och jag berättade att jag var elektriker innan. Jag kunde lite, jag kunde snickra lite från mitt tidigare jobb. Så han tog chansen och låt mig komma in och bygga helt nytt rum. Det var inte jag som ritade den då. Det var en snubbe som heter Claes Olsson. Mm. Som har gjort Fascination Street. Om ni känner Jens Bogen som har gjort nästan allting också. Opeth, Amon Amarth, Arch Enemy. Som ligger i Örebro. Han gjorde hans studios. Så gjorde han Warner Music i Stockholm. Och massa stora studios. Så han var kompisar med Fredrik. Och han, han ritade ut rummet här. Och så byggde ja, det flesta då. Mm. Okay. Och så var det deltipp. Jag skulle investera de här pengarna på rummet. På materialet och byggandet och allting. Och så tar vi av det här jobbet från min hyra. Mm. De första 2 eller 3 år. Så jag var första 2 år var jag där utan hyra.
Jaha.
Och sen började jag betala hyran. Mm. Efter det var, du vet, rummet var avbetalt liksom. Mm.
Ja, schysst ändå. Att,
bra deal.
Ja, faktiskt. Bygga det själv bara. Eller, det jag måste bygga det själv.
Ja, det tog mycket längre än man trodde. För jag hade snickrat, du vet, vanliga väggar och sånt. Och gips och allt och insulation. Det kunde jag, men här är det sån material som finns inte i vanlig byggbranschen. Mm. Mm. Det är alltså specialbeställda grejer som, alltså grejer som heter ekofon och såna gummigrejer som ska vara runt alla reglar så de inte vibrerar. Ja, det, och inte en rak vägg ska byggas. Allting ska vara ja, du vet, typ 7 grader vinklad så, alltså fram och sen också in vinklad 5 grader liksom, så det var tog för evigt.
Ja, herregud. Jag förstår det. Det hade jag inte velat göra.
Nej, det låter faktiskt rätt jobbigt. Men är då, alltså Obsidian Music Production, är det då ditt, alltså studion är ju Studio Fredman, men så har du ditt eget företag på som heter Obsidian då?
Exakt, och Obsidian är den nya rummet då kan man säga.
Ja, okay.
Och så delar vi live-rummet. Jag ska bara slå på min screen capture här.
Ja.
Så kan jag ta det från det. Så, ja, grym.
Just det.
Ja, tack. Avbryter flowet, sorry.
Ja, nej, det är lugnt. Varför blev det just musikproduktion då? Alltså, hur kom du dit? När, back in Canada, så här, hur bestämde du dig?
Jag tror som alla tonåringar så var det från början man ville spela i ett band. Och vara musiker. Så jag spelade gitarr och growlade. Och ville vara, du vet, nästa Mikael Åkerfeld i princip. Och så var det runt den tiden att Lamb of God borde bli riktigt stora med Sacrament. Mm. Och det kom ut typ hur mycket de alltså hur många pengar de tjänade efter slutet av året då. Och det var ungefär 100 000 amerikanska dollar. Mm. Vilket är bra lön. Men om du tänker att det är typ största metalband som fanns då. Mm. Jag kommer antagligen inte nå den toppen. så om jag får ens hälften kommer det bli, du vet, en chansning liksom. Och så jag spelade på scen några gånger. Tyckte det var bra, men jag hade inte den, jag brann inte för det så, som andra gjorde. Mm. Och så tänkte jag, jag måste vara den personen som vill vara på turné hela tiden, på turnébussar och verkligen spela live hela tiden om jag vill göra detta på riktigt. Mm. Och det är inte jag. Jag trivs mycket bättre i studio när jag faktiskt skriver de här låtarna och spelar in dem och du vet, går igenom tågningar och mixar och sånt. Så jag tänkte, fan, jag ska satsa på producent istället för musiker. Och så trivs jag bättre så här, tror jag.
Du har ju inte testat det andra i och för sig.
Jag har inte kommit tillbaks i alla fall.
Nej.
Du får sova inom van någonstans eller genom Europa.
Ja, ja exakt. Men nu är det verkar som bättre sätt att göra det nu för tiden är bygga någon slags hype på nätet. Mm. Tills folk vill verkligen köpa dina biljetter. Mm. Och sen går man ut och spelar live. Och då blir det garanterat, om du spelar den här stan, du kan se på dina siffror på social media, så här många följer dig i den här stan, du känner de här personerna, du kan ha en spelning på 150 personer, 200 personer. Vi gör det liksom. Mm. Istället för back in the day, du hoppar i en van och hoppas att 5 personer dyker upp till din spelning i, du vet, middle of nowhere i USA någonstans. Mm.
Så. Ja, times have changed.
Ja, verkligen.
Vi är ju inte så här jättebra på just musikproduktion alls, eftersom ingen av oss... Jocke kan ju inte ens spela ett instrument. Nu ska jag inte outa dig, Jocke. Så. Men,
tänkte jag Metal Sverige får veta det.
Vilken chocker! Men finns det några typer... Vilka program jobbar du med när du är... Liksom när du håller på.
Ja, just nu är det Reaper som jag gör det mesta i. Bara för att det är lite som Linux om man tänker på programvarorna. Man kan göra vad som helst med den. Mm. Och det är massa third party grejer. Så du kan, om du kan tänka dig att göra någonting på ditt sätt, så kan du faktiskt göra det på den här Reaper då. Mm. Så exakt, jag började på Cubase, men när jag såg en annan producer använda Reaper så kände jag, fan, exakt så här tänker jag och så här funkar det här programmet. Jag ska gå över till den då. Och så nu när jag är väl i branschen så kör alla Pro Tools ändå. Mm. Så jag var tvungen att lära mig Pro Tools också. Mm. Och jag kommer nog börja mixa i Pro Tools också det här kommande året. Jag vill inte det, men det finns vissa grejer som den gör faktiskt bättre.
Alltså, när vi pratar, alltså så här, jag mixar, jag klipper i Cubase, men jag förstår ingenting. Så varför ska jag välja Reaper?
Ja, Reaper är gratis. Det är den bästa början. Om du gillar Cubase så behöver du inte bita. Alltså egentligen...
Jag gillar inte Cubase. Det är det som är problemet.
Okej, då måste du bita. Jag tänker... Alltså, en DAV, Digital Audio Workstation, i slutändan ska funka för dina behov. Alltså på sättet som du tänker... så ska den fungera. Egentligen om du får en idé och får den i din dator så borde du kunna göra det så fort som möjligt. Mm. Samma med editering och programming of MIDI och allting liksom. Så nyckeln är ju att hitta en DAV som funkar som din hjärna helt enkelt. Mm. Yeah. Och för mig var det Reaper då. Och så nu, alltså när det gäller editering och inspelning så jobbar jag mycket snabbare än vilken som är Pro Tools. I challenge any of you. det går inte att göra det snabbare på Pro Tools. Du är begränsad. Om du inte kör third party hotkeys och sånt. Med en annan program. Då kan du få lite mer speed utav den. Men just DAVen så är den snabbaste som finns. Speciellt på hur jag tänker då. Mm.
Då ska jag definitivt prova någonting annat.
Ja, den är gratis. Så du får definitivt prova den. Och den är gratis för evigt i princip. Lite som WinRAR om ni känner det. Om Ja, du vet, ingen köper WinRAR. Ja, exakt. Du kan typ donera och köpa den, så kommer bort den här, går bort den här pop-upen varje gång du öppnar den liksom.
Ja.
Det är samma med Reaper, du får bara en pop-up som är där typ 15 sekunder eller någonting. Mm. Så klickar du bort den bara.
Men om vi snackar så här, alltså jag vet inte hur det funkar med musik just, men jag vet att det finns här plugins och sånt.
Det är bra början.
Ja, det är bra början.
Snyggt.
Har du några favoritplugins eller liknande som du gillar?
Ja, jag vill inte vara alldeles för tråkig, men mina favoritplugins är väldigt basic. SSL, 4K, det mesta från Plugin Alliance, tycker jag. Det är nog det mesta plugin som finns. För det är i princip, om du kan tänka dig, back in the day så hade du en console, mixing console.
Ja. Yeah.
Och på varje kanal hade du verktyg att skapa ljudet.
Yeah.
Så du hade preamp, alltså volymen som kommer in. Du hade EQ.
Ja.
Fyra bands, tror jag. Och sen hade du compression. Och så hade du en gate inbyggt. Och så har du bara volym som kommer ut. Och det är i princip vad den här plugin gör. Det är bara en sån kanal på en mixbord egentligen.
Mm-hmm. Så det var ett ljudkort liksom. Som ett helt ljudkort på varje kanal.
Ja, exakt. Så allt du behöver från en console finns på den här enstående plugin liksom.
Så jag sitter och kollar min så här. Bara, ja, det där också. Den har också... Ja.
Ja. Jocke har alltså då en Scarlett.
Focusrite Scarlett.
Det är Bedroom Producer 101 liksom. Ja. Man ska ha en Scarlett. Det är där man börjar.
Ja, det är ju det. Det är ju den bästa hemma ljudkortet skulle jag säga.
Ja, absolut.
Om du inte vill betala hela din skatteåterbäring till det.
Ja, exakt. Ja, men det är, fan, jag började på M-Audio, också lite som Scarlett då. Mm. Och sen gick jag över till de här Aurora, Links Aurora 16s. Så köpte jag två, och de är 30 000 styck. jag är inte färdig än. Nej. Så det var 60 000 för de här. Kablarna var 20 000 till. Och sen RME, alltså den grejen, den kortet i din dator som läser av de här grejerna, det var 30 000 till. Så det var 100 000 bara för de här kanalerna. Och så nu, det är 32 kanaler in och ut då, 64 kanaler i och för sig. Det är ganska bra, men de är nu out of date, alltså de här korten. Mm. Så om jag ska köpa en M3, jag vill köpa en M3 när den kommer ut, en M3 mini liksom. Då är nästan obsolet de här grejerna. Då är det dags att köpa en ny, då är det 100 000 till. Så jag är inte jättetaggad att betala de pengarna, men...
Skulle du få någonting för att sälja dem då, de som du har?
Ja, om jag har tur så är det 10 000 stick för dem, alltså 20 000.
Ja. Gud. Så, för säg att då vilka band de har spelats med, så blir det...
Vilken studio de kommer ifrån.
Studio kanske går lite längre, men det är fortfarande typ de är gamla grejer liksom.
Sant.
Men det är väl, det låter ju verkligen som du kan en grej, men varför, om du ska säga varför det är så viktigt med en bra producent, och vad kan du göra som förhöjer upplevelsen egentligen?
Jag tror det viktigaste är ju perspektiv på musiken. Om du tänker en producent hör din låt på första gången som en vanlig lyssnare. Och du som har kanske plöjat med låten i en månad, ett år, två år. Du kan inte höra den nytt längre. Det blir väldigt svårt. Du har många känslor kopplade till den. Om du skrev den två år sedan så var du en annan person när du skrev den då. Du ser det på en helt annat sätt. För det är ditt. En producent kommer in och ser det som någon som inte känner den här resan som du har gjort med den låten. Eller låtarna. Och kan säga direkt, den här riff är din bästa riff. Varför kommer den bara en gång? Det ska vara hela låten. Eller den här låten är färdig. Den är perfekt som den är. Vi behöver bara mixa den. Perspektiv helt enkelt på vad det är bra eller vad kommer funka för de flesta lyssnarna, ni är lyssnarna liksom.
Men om du skulle säga, vad är det som gör att man blir just en bra producent? Vad är det som skiljer en bra producent från en dålig producent?
Jag tror bara sättet som de tar in den här informationen, hur de lyssnar till din låt och the potential that they see in the song. Hur ska man säga det på svenska? Ja, så dit låten kan nå med din input. Om du är riktigt bra producent så kan du nå den mycket längre. Och du kan även inspirera bandet. Kanske bandet tror inte så mycket på låten eller på sig själva som musiker. Så kommer du in som en producent och visar dem, ja, du kan faktiskt låta nästan som ditt favoritband. Om vi gör det här, den här verktyg, sjung på det här sättet, sjung det här melodien. Och så helt plötsligt, holy shit, vi kan vara proffsiga. Och där tror jag de bästa producenten står. De som verkligen ser potentialen och kan få ut varenda liten bra grej från bandet. Och desto mer bra grejer du kan få ut från dem, desto bättre producent är du.
Mm. Jag har lite fråga, för att jag, så här, jag har ändå ett exempel på när jag hört en demo på, som jag tyckte var otroligt bra. Jag tror jag har tagit upp det här i podden tidigare. Men A Day to Remember släppte låten Violence. Så släppte de först en demo som var otroligt tung och så här. Och det passade perfekt soundet. Och så kom riktiga låten till slut. Och då var det jazz. Ja. De hade liksom jazzat upp den. Hur... vad händer? När, alltså, vem tar ett sånt beslut liksom att jassa upp en låt?
Ja, det kan vara fel producenten för låten. Eller jag vet inte hur, alltså Day to Remember ändå känd band. Jag vet, kanske det var ett bra val för dem att gå med den här producenten. Kanske, även om du inte gillar den, kanske många andra gillar den. Det är möjligt. Men kanske det var bara producent som passade någonting, ett annat band bättre än just dem. Och tog bort den här rågo som var där från början. Jag har märkt också många producenter streamlina banden som de jobbar med. För att om folk går till en producent, de har en viss like they have an idea of how they're going to sound with a producer. Och lättaste sättet att göra kunden nöjd är bara att göra för kunden exakt vad du gjorde med alla andra band. Samma samplingar, samma gitarrljud. Och då blir de, wow, vi verkligen låter som det här bandet. Men de låter inte som bandet längre. De låter som deras favoritband eller bandet de försöker vara. Och till slut är det bara, det låter inte nytt, det låter inte dem. Så det kan också vara på, det kan också hända liksom. Så en bra producent ska också våga och försöka känna av vad är det här bandet har faktiskt att bidra, vad är bra med det här bandet, vad kan vi ta fram, vad kan vi komplementera, inte bara samma samples och gitarrljud. De har någonting rå i dem som folk tycker om, eller som kanske du tycker om som producent. Vi ska framhäva detta, we're gonna make it the focus liksom.
Det var bra svar.
Verkligen.
I do this for a living, man.
Va? Men när vi ändå, och har du liksom arbetat med något band som du känner så här, wow, som stack ut. Det här var mycket bättre än vad jag kunde tänka mig, att de var mer lättjobbade eller att de hade någonting unikt.
Så, som rå musiker, det är nog Faustus från Bollnäs.
Känner inte till alls faktiskt.
Ja, de måste steppa upp det med deras media och musikvideos och allt det där. Men när det gäller musiker och deras instrument så tycker jag det är en av de bästa banden som finns i Sverige faktiskt. Till exempel när vi spelade in trummor, vi tänkte vi borde ha en vecka. Vi gick lite över med sång och gitarr och sånt, så vi hade inte så mycket tid för trummorna. Han måste sätta det i typ 3 dagar. Han satt där i en dag. Hela platta.
Okej.
Ja. Och så var det typ färdig, i princip. Sådana grejer händer inte ofta.
Nej. Jag tror nog kolla en bild på honom. Okej, det är 4 metalkillar. Och så är det en kille som ser ut som jag.
Det måste vara basisten.
Det kan det vara.
Han har ett vanligt jobb.
han är elektriker faktiskt.
Ja.
han är grym. Han är en jävel på att spela bas.
Mm. Det kan jag tänka mig. Det brukar vara man ser ut som Jocke.
Faustus, det ska vi in och lyssna på.
Ja, in och lyssna på Faustus då. En liten skamlös plugg från Mr. Kuk.
Ja, definitivt.
Robert, finns det något annat du skulle kunna pyssla med om det inte var med musik? Nu vet jag att du elektriker har ju varit. Men skulle du välja det eller skulle du välja någonting helt annat kanske?
Alltså, musik har alltid lockat mig mest. Men jag var alltid, när jag växte upp så var jag alltid den typen av personen när jag hittade någonting som jag gillade. Det var alltid någonting kreativt då. Mm. Mm. Alltså ville jag göra det totalt. Jag var helt galen i det. Så när jag var en pojk så var det, jag ville vara en skådespelare. Mm. Du vet. Mm. När jag var typ 8 år gammal eller någonting. Och sen var det skateboarder såklart. Men jag var skitdåligt. Jag var skitdåligt på skate och skådespelare liksom. Mm. Och sen var det graphic designer. Du vet, en konstnär som kunde göra design för typ videogames som WoW och Blizzard och sånt.
Ja, ja.
Tänkte, fan, det passar mig jättebra. Men förutom att jag var skitdåligt då.
det är
alltid det som är jobbigt.
Ja. Alltså, äntligen. Ja, och så äntligen hittade jag någonting som jag var bra på. Det var musik. Bara för när jag började jobba med band så kom de alltid tillbaka. Det var hur jag byggde upp hela mitt företag. Jobba pro bono. Alltså gratis från början.
Yep.
First one's free liksom. Och så kommer bandet alltid tillbaka. Kanske inte för hela produktionen. Men för någonting i alla fall. De ville jobba med mig vidare. Så kände jag, fan, det här kan bli något. Det kan bli ett företag och jag kan kanske leva på det här.
Det är som en drug dealer, man.
Exakt.
First one's free, you're coming back.
Men även när jag bodde, jag var inte den bästa producenten. Inte ens idag. Nej. Men jag fattade att en jätteviktig del för musiker är ju upplevelsen i studion. Mm. Alltså hur är den resan? Hur är det att skapa den här konsten och spela in den? Och det ska kännas på ett sätt. Det ska vara kul och kreativt och öppet och fritt och allting. Och jag tror, jag ger det till band. Att de känner sig hemma. De känner sig säkra. Och vi bara jobbar och kör liksom. Mm. Så det var det jag fokuserade på mest. För jag tror det var verkligen det som uppskattades. Även då när slutprodukten var bra. Det var inte jättebra. Men folk gillade resan liksom. Så. Mm.
Det finns ett svenskt uttryck som är om man är stor så måste man vara snäll. Och du är ju rätt stor, men när vi träffades så fick jag upplevelsen att du var väldigt snäll. Tror du att det är sant att man behöver vara snäll om man är stor?
jag tror det är någonting med uppväxt att göra.
Ja.
För jag var inte så stor, alltså inte musklig då, men jag var alltid lång.
Hur lång är du? Nu är nyfiken på
1,92.
Ja, okej, du är ganska lång ändå. Mm.
Inte lång för svenskar.
Mig och Jocke är du lång.
här är 1,90 ganska vanligt. Men ja, i Kanada, om du är över 1,90 så är det ju någon slags freak liksom. verkligen. Så det var, du vet, när jag var barn, jag hade ett syster också, så var det att du måste vara snäll och försiktig och
ja.
Du vet, du kan inte rough house som alla andra gör liksom.
Ja.
Du vet, det går alltid snett när du gör det liksom. Så jag vet inte om det var en alltså från början en sån temperament,
ja.
att vara snäll och hålla mig lite tillbaka.
Ja.
Eller så om det var någonting som var upplevd, det vet jag inte. Men jag tror det är någonting med det att göra. Att man växer upp så är man lite längre och så ska man vara lite snällare liksom.
Jo, men det stämmer nog. För att jag menar, jag har väl varit ganska elak. Och jag är ganska liten. Så. Och det är för att jag vet att jag inte gör så mycket skada.
Men apropå det, kanske därför du frågade mig om det var inte musik som jag skulle jobba med, skulle jag göra någonting annat. Det enda jag kan tänka på är bodybuilding.
Mm.
För det är den enda grejen som lockar mig på samma sätt som musik, som jag verkligen gillar. Det finns en steg som, om du ska göra det proffsigt, så måste du ta droger. Det är bara sanningen. Jag har aldrig kommit till det steget, för jag kände alltid att musiken är min fokus. Det här är det jag gör på riktigt. Yeah.
Yeah.
Men om musiken inte fanns, jag tror jag hade nog gått hela vägen in i bodybuilding. Och hade gjort också. Den... Ja, det tror jag. Men, alltså, det hade varit min grej, liksom. Så tack för musiken. Så jag håller med till det här. Vara en av vanlig stor, inte freak stor.
Vi pratade ju med Samuel i Agonize the Serpent.
Ja, just det.
Han är också han är över 2 meter lång och han är verkligen jättestor.
Han spelade in sång här om dagen. Förra veckan faktiskt.
Ja.
Och så är jag alltid van att om en sångare kommer, så ska jag ställa mikrofon till dem. Ungefär lite lägre där jag står. Och så funkar det för dem. Ja. Men när jag ställer upp det för honom, så är det över mitt huvud. Och då är det nästan fortfarande lite för lågt för honom.
Herregud,
för han är verkligen 2 meter lång. Det är, det är freak i Sverige, kan man säga.
Ja.
Knappt.
Knappt, ja.
Men jobbar du bara med metal, eller är det flera genrer?
Ja, det är mest rock och metal. Ibland är det lite popmusik och softare musik då. Men det är mest mellan grejerna. Jag menar, de flesta metalmusik som jag producerar nu är ju nästan pop. Det blir någon slags popmusik.
Ja.
Det är det, metalcore.
Ja.
Mm.
Så popmusik går också, det har jag också gjort. Men det som lockar mig, det som jag är väldigt passionerad av, är ju metal, liksom. Så det är det där jag passar bäst. Det hade varit svårt för mig att, du vet, sitta och bara producera någon som sjunger om, jag vet inte, flickvän eller hur bra grejerna är. Eller, du vet, jag vill ha lite cynisk text.
Det är ångest.
Ja, det lockar mig på något sätt. Jag vill ha det mörkt och dåligt på något sätt. Du vet, det ska vara mörkt, liksom.
Mm. Ja. Hellre Tåström än Dolly Style, liksom.
Right.
Tåström är ju fantastiskt. Inget illa menat mot Dolly Style, men... om vi kommer tillbaks till metal då, vilka svenska band tycker du sticker ut i metalscenen?
Alltså, snackar vi stora metalband eller de som
eller små.
Är typ up and coming, eller?
Ja, up and coming är ju roligast, tycker jag, alltid.
Ja, jag tänker på de banden som jag lyssnar på som är svenskar, som är typ lite up and coming idag. Det är väl Throne.
Ja.
Riktigt bra band. Imminence.
Ja.
Riktigt bra. Aviana, också bra band. Och så finns det massa mindre band då. Faustus, som sagt.
Ja.
Ett band som heter Mana, som jag jobbar med. Lite små band, men det känns som nästan Imminence och Throne har kommit över det här bara svenska branschen, eller svenska scenen.
Absolut.
De är mer internationella band nu, de är verkligen etablerade. Så jag skulle säga dem, faktiskt.
Ja, alltså vi tar ju upp Throne och Imminence nästan varje avsnitt nu. Vad är det Throne har? För att de har inte släppt en skiva än.
De har...
PR.
De har PR. Nej, men du som ändå kan det här, vad är det de har?
Vad är ordet? Charisma.
Ja, okej.
Alltså egentligen allt konst, tror jag, kretsar runt omkring det här charisma. Det ska kännas på ett sätt. Alltså, det är kanske dåligt sagt, men... Du vet, det som vi kopplar till är ju människor i den konsten.
Ja.
Och Throne har verkligen uppfångat den här I don't give a fuck, here's a fucking song, you can listen to it, if you don't like it, fuck you. Alltså hela den metal-grejen, det är så jävla rått och bara enkelt. rak på sak liksom. Ja, de fångar upp det i varenda grej de gör. Varje musikvideo, varje spelning. De pratar knappt mellan låtarna. När de lägger upp någonting på Instagram så är det typ ingen caption. Och Eminence är lite på det sättet också. Det är bara, bara spela, göra det bra. Behöver inte vara mycket snack.
Men skulle du säga att det är liksom en del av spelet på något sätt? Alltså att det är en... Det är en del av PR-tricket att vara sån.
Ja, visst. Det, jag vet inte hur mycket det är en trick då. Det är typ... Alltså, det är en konstverk egentligen. Ja. Deras musik. Så det är typ... om jag skulle skapa en band idag hade jag också tänkt på det sättet. Om du kan tänka dig typ en moodboard. Vad är det för band vi är liksom, ta bara massa bilder, massa ord, massa idéer, färger, allting. Är vi blå? Nej, vi är svart. Är vi snälla? Nej, du vet. Ja. Är det, du vet, Vans or Nikes? Och du vet, sådana grejer. Och så kan du verkligen bara moodboard out your whole band liksom. Mm. Så ja, visst, det är en PR-del liksom, men de har ändå fattat hela viben. Du vet, samma som om du går till Amber Comey and Finch, eller om du går till någon skate shop liksom, West 49 i Kanada eller något sånt. De fattar grejen. Vi har en viss märke, vi har vissa människor som jobbar här, som beter sig på ett sätt, och det ska kännas på ett sätt. Det är egentligen upplevelse, det är branding. Så det är jävla bra branding på det sättet. Ja, om frågan är om du är genuina eller inte, det vet jag inte, men jag tror inte att det spelar någon roll egentligen. Nej. Egentligen är det bara en konstverk som konstrueras så att folk ska bara tycka om, liksom. Mm.
Det var ett väldigt bra svar. om vi snackar så här, jag hade lite svårt att formulera den här frågan. Jag får se om du förstår vad jag menar med det här. Men om du ser på utvecklingen inom metalcore, med olika trender och liknande som har varit under de senaste 15 åren kanske. Om vi tänker liksom från 2009 till idag 2024. Vad tycker du om de här trenderna, och har det blivit bättre, har det blivit sämre? Du vet, det här... Alltså så här,
ja,
du nej, förstår vad jag menar, eller?
Det tror jag, ja. Största grejen, det är inte bara i musiken, det är allt konst allmänt. Mm. Och det går åt det här influencer-hållet.
Mm. Yeah.
Det kretsar kring mer och mer en person och en vision, verkar det vara så. Det var alltid att sångaren är the star of the band, liksom. Mm. Men jag tror det var lite mer för att kanske man uppskattade gitarristen lite mer, eller trummisen. Mm. Eller kanske det är bara jag som uppfattade så, för jag är en sån musiknörd. Men nu är det typ att banden ska skapas runt omkring nästan en influencer eller en influencer-idé, som jag sa innan, med en moodboard och en utsikte utåt. Och de andra är bara någon... Alltså, de är jätteviktiga. Musiken är fortfarande viktig till det. Mm. Det bidrar till den bilden utåt. Yeah. Men jag tror det går mer och mer åt det hållet. Och det kommer bara mer och mer så. Desto mer AI kommer in i världen. Mm. Med, du behöver inte kanske en producent. Eller du behöver inte en graphic designer eller sånt. AI kanske blir tillräckligt bra för att få fram den här idén, och du som en individ kan få fram alla dina idéer, och om du har en tydligt vision om vad det ska vara, tillbaka till den här moodboardet, så kan du skapa en hel koncept runt omkring dig. Och jag tror dit börjar band röra sig. De är typ där redan, men med AI det kommer vara bara ännu mer. Mm. Känns det som. Mer individualist. Snarare än band. Så jag känner det också i metalcore. Det är mer och mer baserat på individer istället för ett band. Liksom. Så som jag känner det var för.
Du menar alltså att vi går mot en slags nyliberalism inom inom musiken med.
Det kan man säga.
Det är en skrämmande utveckling.
Man kan tänka vad man vill om det, men det känns som det är det hållet. Ja. Det öppnar upp såklart mer possibilities. Alltså så många flera kan nu bidra deras idéer. Även idag, om du tänker att innan du går in till en studio, var en jättedyr process. Mm. Alltså tape brändes bort i princip när det spelades in. Yeah. Mm. Allting kostade pengar. Alltså, ha din console och allt ström som går till den, det var dyrt. Det var mycket ström. Liksom. Och mycket tid. Så det var inte alla som kunde utföra deras idéer. Det var alltid bara i deras huvud. Nu kan man spela in det hemma och nu börjar det bli bättre och bättre med plugins och mixgrejer och AI och hjälp av alla de här grejerna. Så det blir mer och mer den här liberalist framtid, som du säger. Det känns som det. Så jag tror det kommer bli mer som vad ska man säga, a renaissance of our time, kan man säga.
Men samtidigt, alltså, om fler och fler får möjligheten att uttrycka sina musikaliska idéer, så är ju det jättebra och bidrar ju till ett mer öppet samhälle, känns det som, skulle jag säga.
Det, absolut, för nu jag menar, då om du var Metallica då, så behövde du hundratusentals personer att köpa dina grejer, för det var sån jävla stor företag egentligen, den här Metallica, att allting ska drivas, du ska spela de stora spelningar och skivorna ska säljas och du ska in till studion och du ska allt det här. Nu har du mer den makten i dina egna händer. Så okej, visst, du kanske inte når ut till 2, 5, 10 miljoner personer som dem. Men du når ut till kanske 10 000, som är helt fucking galna fans. Och du behöver inte spendera så mycket pengar på studion. Du behöver inte spendera så mycket pengar på turnéer och stora grejer. Alla kostnader går ner. Din inkomst går upp för du har 10 000 diehard fans. Och kanske du behöver bara 3 personer i ditt band. Och, eller kanske det är bara ditt band och du hyr in folk som spelar med det live. Så det känns lite mer så.
Bra
summerat. Ja, man känner vissa, eller känner till vissa band som gör så att de hyr in. Det är en vision och sen har de extra musiker liksom.
Ja, visst.
Jag tänkte på det, men på det du sa innan också med det här med att så här, allting kostade pengar. Jag vet att jag är ju jävligt insatt i Beatles, hur de gjorde förr. Och de hade ju liksom en 4-track, spelade in på den tiden med 4-tracks och sånt. Men jag vet att när de sa typ att de signade med, om det var EMI de signade med eller någonting, och då, där de faktiskt fick den möjligheten att kunna sitta i en studio med en producent, George Martin, och kunna sitta med honom och så här, vi har all tid i världen, go nuts. Det är liksom, de bara, det fanns ju inte den möjligheten för några band i princip att göra det. Men det utvecklade oss som musiker väldigt mycket. Så.
Visst, ja, absolut. Men det är också, det finns en dålig sida till det också, alltså till den här modernizing och individualizing of music. Och det blir att banden som Beatles för, alltså de hade en viss sound för att de lirade tillsammans. Du vet, de var viktiga för varandra. Och så det går bort idag.
Exakt.
Kanske det blir någon slags bakslag att folk får verkligen ha banden som kan lira bra tillsammans, för det låter nytt helt plötsligt. För det är lite bortglömt. Och så blir det en grej igen. Det vet jag inte. Men
det är ju en speciell grej när ett band är samspelta och man ser att de känner varandra till punkt och prickar. Liksom.
Ja. Ja, men det också krävs jävligt mycket övning. Jag kommer ihåg efter den här Meshuggah-plattan kom ut. Den med Do Not Look Down och The Restless Sleep of Reason, tror jag den heter. Något sånt. Det var typ minst fem band som kom in och bara, vi vill låta som de här. Så vi ska göra det som de här också. Vi ska spela live med trummorna och gitarr. Ja, exakt. Jag bara, alltså fattar du, de har det som en heltidsjobb. De sitter och lirar i flera månader för att kunna sätta dig i studion under de här månaderna. Ja. Efter de har lirat i ett år liksom. Har ni gjort det? Nej, okej. Okay. Då kanske det kommer inte låta bra. Jag behöver inte göra mycket som ingenjör eller producent på min sida. Nej. Men ni kan inte sätta det som dem, så det kommer inte låta som dem.
Hur, så, har du jobbat med mig 20 år?
Nej, jag har inte än.
Nej, okay.
Inte än.
inte än.
Men jag träffade Torden Dahl backstage en gång. Och det var en upplevelse, det var häftigt. Därför kan alla såg upp till honom som en gud liksom, som vit hår, du vet. Oh shit.
Du kanske har sett den här dokumentären Hårdrock på export på SVT.
Ja,
definitivt.
Ja, Fredrik var med. Ja.
Ja, just det.
Och därför jag tänkte så här, om man ser hur de typ i princip, varför gjorde vi det här? Det här var ju jättedumt, det här är skitsvårt.
Ja, men blir det, just det. Ja, men de är the real deal. Och jag tror det kommer uppskattas mer och mer, desto mer man går åt det individual hållet då.
Ja.
Men det, om man ser det som en hel massa, alltså hela musikbranschen, det verkar gå åt det individual hållet. Mm. Men det är mycket möjligt att bli den här bakslagen som vi nämnde här.
Som vi hoppas på.
Ja, det hade varit en jävla bra grej. Alltså folk som verkligen sitter och ovar. Och har inga jobb och skit. Jag har bilar och, du vet, imponera folk med vart de bor och vad de äger. Bara fuck that shit, jag ska vara en riktig musiker. Jag ska bara sitta och lera och ingenting
ut
annat.
Ut och kör i vans igen.
ja, exakt. Det här var gött, absolut. Men det är nästan ingen som gör det. Så.
Nej.
Men om du skulle säga att, om vi ändå går tillbaka till Timmy Sugar, är det ett drömband du skulle vilja jobba med, eller finns det, har någon annan så här drömartist eller band, dead or alive?
Jag har tänkt på det ganska mycket faktiskt, att alltså det är jätteschysst att jobba med etablerade stora band, det är fucking awesome, för att lära känna dem och höra hur det låter. Fredrik ett år eller två år sedan mixade om en Dimmy Borgir-platta. Mm. Och så jag hanterade lite filer för honom. Och så kunde jag höra hur de spelade in de grejerna. Och det var verkligen, de kunde spela. Det var helt sjukt. Men det känns som om man kommer in och spelar in en sån band. Jag vet inte hur en producent kan bidra. Kanske de vill ha en nytt sound, så kan man göra det på det sättet. Men det känns mer roligt. Det är inte roligt att jobba med stora etablerade band, men det känns roligt att börja med något band som är ingenting, som ingen känner, och gå med en resa, på en resa med dem och bygga upp dem och se hur de utvecklas och se att, nej men de här gubbarna tar det på allvar, och du vet, vara med i den biten. Så jag har inte riktigt någon stor drömband som jag vill jobba med. Det är snarare snarare små band som kanske blir stora sen. Ja, och jag kan inte säga att det är någon band som jag jobbar med nu, men jag hoppas att det kommer förr eller senare. Men det är mitt drömband egentligen, den banden som var liten och som blivit stor med mig i resan som 50 medlem kanske.
Yeah. Jag såg att du intervjuade Fredrik och frågade om Bring Me The Horizon.
Just det, ja, men min dåliga svenska. Ja.
Fan, det är jättebra. Men är det någonting sånt du menar liksom? För att han sa väl det att liksom, det här var ju på MySpace-tiden liksom, men
exakt, kom in när det är, du vet, kanske idag när det är någonting som händer på TikTok eller på Instagram som man känner att fan, de har någonting liksom, det kan bli något, och komma in där och ta skjuts upp med dem liksom. Om man kan bidra någonting som verkligen tar dem till nästa nivå liksom. Ja, som Fredrik gjorde med Bring Me.
Som Fredrik gjorde, ja, precis.
Exakt, ja. Definitivt.
Vad är det konstigaste eller sjukaste du har varit med om när du har spelat in ett band eller artist?
Ja, det var en sångare jag spelade in som glömde av hur man skrika. Det var på riktigt. Han gjorde sån tonal screams, lite som Architects, Sam Carter. Vi började med dem för vi tänkte, fan, de här är riktigt svåra att göra. Det är jättehögt och många toner. Det är svårt att sätta, så du får börja med dem och så tar vi skrik sen. Så han började och lät svinbra. Han satt alla toner, jättebra tagningar, jätteduktig snubbe. Och sen var det dags att börja skrika. Han bara, jag kan inte. Jag kommer inte ihåg hur jag gör det. Och så bara, jag tänkte, okej, men vi kan ju inte sova. Jag kommer imorgon. Ja, de hade två dagar ändå. Ja. Vi tar ett skriksång imorgon, inga problem. Ja. Fortfarande kunde inte skrika.
Nej.
Han hade glömt av. Och så tog det några veckor tills det kom tillbaka. Och så var han tvungen att spela in hemma och skicka filer hit då.
Så det löste sig.
Men, ja, men det var ganska märkligt.
Ja. Intressant.
Och duktig sångare liksom. Det var inte att han var dålig och så. Det var bara, vad hände liksom? Ja.
Det är som den där gången jag glömde hur man sitter. Jag ska...
Finns det även en band som har haft så här märkliga krav? Typ en rider eller något sånt?
Nej, de är inte så kräsna om de kommer hit. Tror jag. Nej, inte riders eller sånt. Jag vet inte, de kanske har det mörkt i live-rummet när de sjunger. Eller någon slags ljus och stämning. Men det köper jag helt. Jag älskar det. Om vi ska tända ljus här i studion och bara gå in i viben. Nej, helt
och sätta på satanistisk bakgrund.
Ja, inte det.
Jag älskar
det. Borgur kommer in med hel, liksom, full mundering och det ska liksom vara pyro, annars gör vi det inte.
Ja. I'm all in, liksom. Absolut.
Var det inte den i Hårdrock på export? Var någon som kom med... Eller var, det kanske inte var den. Så jävla mätta kanske var. Nej, det var någon som hade... De kom in ett grishuvud till honom. Eller ett kranium eller så. Så bara,
till Fredrik?
Bort den där. Nej, inte till Fredrik. Eller, jag tror att det var någon... Det var någon annan. Det var någon i något band.
Black metal, definitivt. Ja.
100% säkert. Det var säkert Watain eller något sånt.
Ja,
de hade ju nog gillat det dock. Men den här killen gillade ju inte. Det var det som var lite kul. Han var så här, ta bort den där. Den är fullt med den är han var göteborgare. Han bara, den är full med ins. Alltså, den är giftig. Det är farligt. Det är kul när det är ett sånt band som är så här, har den imagen. Och sen så bara, den är det är fullt med sjukdomar på den där. Jag tycker det är roligt.
Ja. Men när du, om vi tar processen, hur de tar banden kontakt med er, eller hur funkar det när ni ska spela in?
Ja, oftast. Ja, speciellt med Fredrik. De bara söker på honom. Och de flesta jobb som jag får nu är någon som skriver till min mail eller på Instagram. Mm. Men jag söker ut band hela tiden. Om jag tycker någon låter bra och känner att jag kan bidra på något sätt, så är jag inte rädd för att skriva till dem. Bara, hej, vi börjar jobba tillsammans. Kanske skicka några låtar till dem. Vad tycker du? Gäller det någonting? Kan det bli något? Liksom? Kanske bara för mix. Kanske någon du vet, writing session eller något sånt. Men flesta skriver in då, skulle jag säga.
Ja, men, du gjorde ju det till mig.
Jag skriva till dig?
Nej, du skrev inte. Vi sågs ju faktiskt på krogen.
Med Rasmus.
Same. Med Rasmus.
Rasmus. Emil har någonting han vill säga till dig. Säg det nu, Emil. Säg det nu.
Jag bara, va?
Ja, just det.
Ja.
Ska vi göra en podd, eller?
Exakt. Let's do this. Vi brukar alltid avsluta med fem öde ö-skivor. Så.
Oh.
Vi tänker att du ska få göra det här också.
Oh. Ja, jag tänker på skivorna som har kanske ändrat mig mest då under livet.
Yes.
Så den första var nog Master Puppets.
Ja.
Och den andra var, som vi nämnde idag, Linkin Park Meteora. Definitivt. Och sen, jag vill säga nästan Arch Enemy. den med Nemesis. Jag kan inte komma ihåg nu. Jo, det var faktiskt en svensk underground band som det är väldigt få som känner igen, som heter The Project Hate.
Ja.
Det låter bekant.
Det känner jag igen också.
Det är någon band, någon svensk band nu som heter The Hate Project. Det är inte dem.
Nej, okej.
De hade en, eller han som driver bandet, han, Lord K. Phillipson, han spelade i ett band som heter Dark Funeral.
Ja.
Om du säkert känner igen.
Ja.
Men han hade sitt egen projekt som heter The Project Hate. Och det var verkligen under den här tiden när man hade YouTube-videos som man kunde ta delar från filmer och bara göra sina egna musikvideos. Man kan inte göra det längre för det är massa, du vet, copyright issues och sånt.
Yeah.
Ja, så var det någon som gjorde en 300 music video till en av hans låtar. Så det hade varit nog min fjärde platta, tror jag. Symphonies of Slit Wrists. Så tänker jag, nu lite längre fram då. Ja, alltså det är många band som går genom huvudet. Thy Art Is Murder. Och jag vill nästan säga den, alltså. Det känns som det är en sån press nu. Nu ska du fan... These five. Jag var inte så bra förberedd. Jag borde ha visst detta.
Vilken Thy Art Is Murder då? Det är några album.
Ja, det var nog Hate då.
Ja,
okej.
Ja, skulle jag säga. Ja, visst.
Ja, men det var...
Ja, och Arch Enemy-albumet är Doomsday Machine.
Då. Doomsday Machine, men vi skippar den, för det var lite dåligt.
Okej,
ta bort Arch Enemy, så säger vi Opeth. Opeth Deliverance.
Ja.
Ja, det var nog större skivan för mig faktiskt.
Tungt. Jag tror det är det tyngsta hittills.
om jag kan en till, så hade det varit någonting från Bloodbath, om vi ska gå ännu tyngre. Ah, så the Fathomless Mastery från Bloodbath. Så de 5-6 skivorna, det var de som ändrade mitt liv.
Det känns som du hade kunnat säga fler skivor.
Men jag tänker på skivor som när jag hörde låten eller skivan på första gången, så vet jag exakt var jag satt, hur jag kände, hur gammal jag var, allting liksom. Och det var verkligen, ja, så tänker jag Master Puppets, Numb, Reign of Darkness, den Master's Apprentice. Alltså det är nog de skivorna. Det är verkligen, jag kommer ihåg de stunderna så väl, så tydligt liksom.
Ja.
Och de här Symphonies of Slit Wrists. Så.
Ja.
Ja. Ja.
Vi hade ju kunnat prata i flera timmar till, tror jag. But we're out of time, som man säger. Nej,
ja, men det var trevligt, fan.
Ja,
jättegött att vi pratar.
Men
producenter vi pratar med.
Ja, verkligen. vi kanske kan få komma till dig någon gång och så kan vi spela in något live också, kanske.
Ja, tack. Ja, face to face.
Ja, du, face to face.
Ja, ni känner, eller han var ju på er podd, Lucas Englund.
Ja.
Han var här och fixade allting med kameror och ljus och allt möjligt. Det borde vi kunna slå ihop, tror jag.
Ja. Vi kan göra någonting alla, vi, tillsammans.
Ja, Emil, det är för att du vill till Studio Fredman och spela in någonting.
Ja, möjligt. Det kan vara så.
Ja, men ni är välkomna, fan, absolut.
Ja, det hade varit så kul.
Vi gör det.
Vi tänkte som avslutning, så, eller ännu mer som avslutning, så spelar vi alltid ett, när vi intervjuar folk så spelar vi alltid ett bands låt. Men jag tänker, du har ju inget band så. Men jag tänker, du har ju producerat många band. Så jag tänker, vi kanske kan ta en låt från ett band som du har producerat. Kanske.
Jag tar, för vi nämnde dem idag. Det är många band som jag gillar som jag jobbar med, såklart. Men vi nämnde då idag, så vi säger Faustus. Och så kollar jag upp på låten här. Som, de har en massa bra grejer. Men ta den From the Beginning to the End.
Yes, då ska ni få höra låta. Faustus, From the Beginning to the End. Och vi tackar dig som fan, Robert.
Tack så jättemycket.
Tack själva, trevligt att träffas.